Det här är en specialsändning från radiofolietongen och radionovellen direkt från Sagabiografen i Åmål, där de nordiska novelldagarna precis har invigts. Josef Knevel heter jag, som välkomnar hit. Tack för det. På söndag så är det ju första advent. Och för mig så har december och julen alltid varit en tid för berättelser. Jag minns högläsningar, vintermörka kvällar och hur ord blev värdar att kliva in och ut ur. Hur brist på intryck, borttvingat av mörker, skapade liksom mer utrymme åt fantasins bilder. Och det är också det jag tänker att vi ska ägna den här kommande timmen åt, berättandet. Och till min hjälp här på scen i Åmål, författaren och översättaren Lina Wolf. Din senaste roman, Köttets tid, din senaste roman är Köttets tid, och du har bland mycket annat gjort en ny översättning av Gabriel Garcia Marquez 100 år av ensamhet. Välkommen hit, Lina. Hur är det där för dig? Har du någon speciell tid på året som är mer fokuserad på berättandet?
Jag vill bara börja med att tacka att jag fick komma till Åmål. Det känns jättefint. Jag har varit här en gång innan och jag minns det oerhörda litterära engagemanget som ni har här. Så det är jättekul att vara tillbaka här. Och tack också Pet för att jag får vara med. Nej, jag kan nog inte säga att jag har en speciell tid på året när jag jobbar med berättande. Jag jobbar ju med berättande egentligen hela tiden. Jag tror det är den typ av yrke som man egentligen aldrig kan stänga av. Om jag ser en serie så tänker jag på hur den är uppbyggd och hur karaktärerna är gestaltade. Så det är egentligen, det kan bli lite av en stress faktiskt. Och man släpper det egentligen aldrig. Men jag kan komma ihåg hur det var när jag var barn. Och att det fanns en ganska tydlig känsla av just berättelser kring julen. Julen är ju i sig en berättelse.
Och är det något speciellt barndomsminne om just berättandet som du minns extra mycket eller starkt?
Alltså jag var ganska beroende av att människor skulle berätta berättelser för mig. För att när jag var liten hade jag väldigt svårt med att lära mig läsa. Det tog väldigt lång tid och många författare lärde sig läsa när de var 3 och skrev sin första roman när de var 5, men så var det inte för mig. Jag lärde mig läsa när jag var 9 och då läste jag väldigt dåligt och det var väldigt mödosamt för mig att ta mig igenom de här texterna. Och mina föräldrar var väldigt oroliga och min farmor då, som hon jobbade som bibliotekarie, hon sa att det är ju fel böcker ni väljer till henne. Att far ror och mor ser. Hon tycker inte det är kul. Det är därför hon inte läser. Och då fick jag av farmor en sagobok som heter Gåsmors sagor. Som man egentligen skulle kunna säga är franska skräcksagor. Och min favorit blev då Ridda Blåskägg. Och det är en väldigt blodig historia om en man som har ihjäl alla sina fruar och hänger upp dem i ett kabinett. Och den fick jag då när jag var 9 år gammal. Och det roliga med den här boken, det var att texten i den här boken, den var jätteliten. Och typsnittet, jag tror det var Old English Bookman eller något sånt där. Och mina föräldrar sa att hon kommer aldrig att börja läsa med detta. Men det gjorde jag ju, för det var ju så oerhört spännande. Och jag kunde ju få den där sagan liksom läst för mig ett visst antal gånger. Men sen tröttnade ju då mina föräldrar, men jag tröttnade ju aldrig på den.
Så, alltså just den här Blåskägg?
Just den här Ridda Blåskägg. Så det var nog tack vare den som jag lärde mig läsa. Och sen när jag väl hade lärt mig läsa så var det väl lite som att då hade man ju förstått att det var ju så väldigt mycket mer roliga saker som hände i litteraturen än som hände i livet. Så när jag väl kunde läsa ordentligt, då var jag kanske 11, då slutade jag ju inte, utan då blev jag ju en sån här riktig bokmal.
Minns du någon annan, förutom den där Blåskägg, minns du någon annan, något annat barnboksminne eller då kanske mer ungdomsboksminne som lever kvar?
Ja, alltså jag minns ju Astrid Lindgren. Det som jag minns mest, det är helt klart Hida Blåsjö. Jag tror att jag läste den också väldigt länge. Det var så mycket som jag inte riktigt kunde liksom få bukt med i den här. Det var ju en slags novell, det var ju en saga. Den här ondskan och det här liksom, våldet och spänningen på något sätt. Så den är nog faktiskt den som jag har det tydligaste minnet av ganska långt upp i tonåren faktiskt.
Och du läste den igen i vuxen ålder?
Ja, jag har läst om den. Jag tyckte fortfarande den var väldigt läskig. Jag kan inte riktigt förstå hur farmor tänkte när hon satte den i händerna på en 9-åring, men hon knäckte ju den koden i alla fall.
Hon hittade dig.
Hon hittade den.
Du är ju som sagt i Åmål och det är nordiska novelldagar. Det första du gav ut, det var ju novellsamlingen Många människor dör som du 2009. Hur kom det sig att det var just noveller som blev din debut?
Jag befann mig då i Spanien, eller rättare sagt jag skrev de här novellerna i Spanien. Och alltså situationen var då att jag hade flyttat dit, jag hade gift mig med en spansk man och jag hade fått ett litet barn och jag hade liksom ingen mammaledighet eller något sånt här, utan jag var helt enkelt hemmafru med ett litet barn. Och jag kände ingen och jag pratade inte språket. Så att när jag väl försökte ta mig ut ur lägenheten med barnet och allting, så kände jag ju ett utanförskap. Och jag kunde stå i fönstret i den här lägenheten och titta ner i parken på mammorna och som gick runt där med sina barn. Och så tänkte jag, undra hur man gör för att bli en del av detta. Och jag förstod ju någonstans att det fanns ju två saker jag behövde lära mig. Det ena var ju spanska och det andra var ju en massa kulturella koder som jag inte hade koll på helt enkelt. Och då blev ju, för mig blev novellskrivandet, det blev liksom en slags självterapi, skulle man kunna säga. Att jag började skriva noveller om alla de situationer som jag själv tyckte att jag hade misslyckats i. Där jag hade gjort bort mig. Jag hade kanske gått in på ett bageri och så skulle jag beställa lite bröd. Och sen så var det ingen som lyssnade på mig för jag pratade alldeles för tyst. Och jag stod och väntade på min tur. Och alla de här spanska högröstade hemmafruarna, de bara mig, de såg överhuvudtaget inte mig. Så att jag fick ju liksom, jag fick aldrig ordet. Och det och en massa andra situationer där jag tänkte, tänk om jag gör om de här situationerna. Så att jag blir urspansk. Så att jag blir en av dem och någon som kan språket, förstår alla koder, kan svara sådär rappt som spanjorer gör. Alltid kommer upp med ett bra svar i ögonblicket. Och det kan man ju när man skriver en novell. För då, även om du liksom tar 4 veckor på dig att skriva en sida för att få till den där rappa dialogen, så märks ju inte det när man läser den. Utan då känns det som att det här går jättesnabbt och det här är jätterappt. Och på så sätt kunde jag liksom gnata mig in i den spanska kulturen. Och det var också väldigt, väldigt lämpligt med just novellformen. För jag kunde prova på att vara liksom olika människor. Olika karaktärer som jag då bedömde var väldigt spanska och som låg ganska långt ifrån mig själv. Då kunde jag experimentera med det i texten och sen kunde jag gå ut i det verkliga livet och liksom praktisera. Jag ska inte säga att jag var riktigt så som mina noveller, för de är ganska skruvade, men jag kunde i alla fall få fram en annan sida av mig själv som hade varit ganska dold.
Och samtidigt lär du dig spanska, eller hur?
Ja, samtidigt lärde jag mig spanska när jag väl vågade mig ut i den där parken och började prata med de där mammorna. Det var egentligen inte mammorna, det var mormödrar och farmödrar, för mammorna fick börja jobba när barnen var 3 månader gamla. Så att, det var en generation äldre än jag, men de pratade väldigt snabbt. Och det var liksom riktigt sån här Madrid-spanska, hård och snabb och mycket läsbjud. Och jag lärde mig snabbt att jag skulle alltid titta på såpoperan 10 på morgonen, för det var den de pratade om. Och om jag hade sett den, då kunde jag liksom hänga på de här samtalsämnena som de höll igång.
Men hjälpte novellerna? Blev du den du ville vara?
Men jag blev lite galnare kanske än vad jag hade varit dittills. Alltså, jag tror att jag kanske fick syn på en lite knäppare sida i mig själv som hade legat dold. Och som i den här liksom kulturella, i det här kulturella spänningsfältet, där kunde den faktiskt blomma upp. Och när jag väl hade fått liksom korn på den, så tyckte jag kunde vara väldigt avslappnande att inte vara mitt svenska jag, utan att få vara mitt spanska jag, som var mycket mer rakt på sak och mycket mer utlevande och som verkligen kunde liksom prata med hög röst. Annars hade jag ju alltid pratat med väldigt låg röst, och helt plötsligt så skrek jag nästan och tyckte det var jätteskönt, och kunde liksom också ta konflikter på ett annat sätt än vad jag kunde liksom ryta till sådär.
Bli arg
och liksom säga, som de här spanska hemmafruarna kunde säga så här, pero bueno, och liksom när man stod i kön, och det betyder egentligen inget speciellt, men det är ett sätt att säga, träng dig inte, eller här är jag, eller när jag kom på det, pero bueno, då var det som att, ja, sesam, öppna dig liksom.
Alltså, för när man läser den novellsamlingen Många människor dör som du, och när man läser om den, så är det ju också det som många skriver, att det är som att du skriver på svenska, men som nästan skulle kunna vara översatt. Alltså att det är som att spanskan ligger som grund i den här dialogen, eller ja, som att den är översatt. Hur var det att hitta det? Att liksom hitta en svenska som nästan blev som spanska?
Men det tror jag är en konflikt för alla skrivande människor som har flera språk i huvudet. Att ett språk känns aldrig tillräckligt. Och om du dessutom har ett språk som spanska eller italienska, särskilt spanska skulle jag vilja säga, som är så oerhört mustigt och som har så mycket svordomar och kraftuttryck, då blir det väldigt svårt att liksom säga det du vill säga i den spanska kontexten med de svenska orden. Men du måste ändå hitta en kompromiss. Och ibland har jag tänkt att det kan vara därför som att mina noveller ofta blir lite skruvade, för jag måste kompensera det språkliga bortfallet, så att säga. Jag måste liksom kompensera det faktum att jag kan inte uttrycka det på spanska. Jag kan inte ha en massa könsord som man har när man svär på spanska. För det blir liksom en helt annan sak på svenska, och det fungerar inte. Och då måste jag liksom kompensera det, och då blir det kanske istället att man skruvar upp handlingen lite. Men annars är det ju det är hela tiden en enorm kompromiss man gör när man hör en dialog på ett annat språk, och så måste man skriva det på sitt eget.
Jag tror att vi ska tillbaka till språket om en liten stund, men jag skulle vilja, om man läser novellerna i din samling, så finns det ju en tydlig ton, alltså en Lina Wolf-ton, och den finns också i dina böcker. Det är brutalt. Det är roligt och absurt liksom samtidigt. Och det är också som att jag tänker när man liksom läser novellerna och dina romaner, att det är som att jag tänker att du söker någonting, eller att det uppstår någonting i dig som måste ut, och så hamnar det på ett papper. Alltså att det nästan är som en svulst. Det kan hända att du liksom inte vet vad det är, men att den här svulsten måste bara ut genom fingrarna då.
Men svulst är ett bra ord, det gillar jag. Nej, men jag skulle vilja säga så här. Det kan hända alla människor att de har någonting inom sig som de inte riktigt känner till. Men om man sätter sig och skriver, så kan det hända att svulsten poppar upp. Liksom. Om man ska liksom tänka det lite mer psykologiskt, så tror jag att det handlar om att man har någon slags... som Jung-psykologen här menar, att vi har en skugga. Och det är en sida av oss själva som vi inte kanske är helt medvetna om. Vi har också en sida som kanske inte är helt god. De flesta människor vill ju gärna vara goda. Det vill vi ju. Och vi vill ju kunna anse oss vara goda människor. Och tycker vi inte att vi är goda, så kanske vi ändrar vårt beteende så att vi kan anse oss vara hyfsat goda människor i alla fall. Och sen kanske man ändå inte är det på något sätt. I alla fall inte ur andra människors synvinkel. Och det tror jag att vi är ganska duktiga på att filtrera bort utan att tänka så mycket på det. Men när man sätter sig och skriver, då är det som att det går inte riktigt att bortse från att man har skuggan. Det är också skuggan som ger näring till hela berättelsen. Kommer man inte åt den sidan i sig själv, alltså den mörka sidan, den måste ju inte nödvändigtvis vara våldsam. Den kan ju vara mörk på många olika sätt. Men det är ju den man hela tiden är ute efter. Och det är också den som gör att det finns en berättelse. Det är lite som Ridda Blåskägg. Alltså utan den mörka sidan så hade vi aldrig haft någon Ridda Blåskägg. Då hade jag fått läsa Far som ror och mor som ser.
Men du hade aldrig läst då ju.
Nej, jag hade aldrig kunnat börja läsa och läsa en förutsättning för att skriva. Så jag hade inte kunnat börja skriva heller naturligtvis. Så att jag tror att just när det gäller skrivandet så är det kanske då för olika människor kanske det är en större eller mindre överraskning det som man faktiskt kan stöta på. Och om man gör det, det är ju inte alltid man skriver på liv och död. Alltså man kan ju skriva berättelser och man kan skriva romaner som kanske man kanske inte går in i just den där närkampen där allting faktiskt är på liv och död. Men det kan också hända att det blir så. Och då, när man är i det läget, då får man ju syn på sig själv på ett sätt som man aldrig har fått tidigare. Och då kan man ju verkligen börja undra att vad är detta och vad är det som händer? Och jag tror ett liknande sätt, om man inte skriver så är det ju, alltså drömmar har vi ju alla. Och då kanske vi inte tänker att de faktiskt är en del av oss själva. Men egentligen allt det som vi kan liksom åstadkomma i våra drömmar, det kommer ju också ur oss själva. Och skrivandet kan ju fungera på samma sätt. Att det kommer upp saker och man har ingen aning om var det kommer ifrån. Men man vet att det är man själv som föder fram det och det är ens egna bebisar liksom.
Men du skriver då aldrig heller utifrån en idé att det här vill jag göra utan att det kommer någonting. Är det mer så?
Alltså jag menar en teoretisk idé.
Ja, liksom att, eller att nu vill jag prata om det här. Eller är det mer som att du går på den där inre skuggan liksom, och låter den få ta plats?
Alltså normalt så hittar man ju någon slags alltså som att man hittar en karaktär som har ont på något sätt. Och då börjar man nysta i. Och det här låter lite flummigt, lite skrivaromantiskt. Men det är som att man nästan lär känna en annan människa. Eller som att man börjar höra en annan människa. Och så undrar man, okej, varför säger du det här? På vilket sätt har du ont? Vad är det som har hänt? Vad är det som ligger bakom? Alltså du gör nästan en psykologs arbete i förhållande till din karaktär för att förstå. Sen är det ju du som skapar detta. Men det är också väldigt tungt om du själv anser dig vara skapare till dina berättelser. Då blir det också ett enormt ansvar och det blir en väldigt tyngd som ligger på dina axlar. Om du tänker istället att okej, jag låtsas att den här karaktären finns någonstans i kosmos. Eller jag låtsas att den här berättelsen finns någonstans i kosmos. Jag ska bara, lite som att den är ett matematiskt problem. Jag ska liksom lösa det här problemet. Jag ska hitta lösningen. Och lösningen är då den färdiga berättelsen. Och då får du liksom gasa och bromsa samtidigt. Du måste ha någon slags idé. Men jag tror nästan att idén är det som kommer sist. Liksom plotten. Jag brukar tänka att jag skriver 80% av mina berättelser. Och det gäller även romaner. Innan jag förstår hur plotten ska vara. Mm. Då kan jag skissa upp plotten. Men jag vet att det finns andra författare som börjar med en 80-sidig plott. Och sen skriver de sin roman ut efter det. Men jag tror att det är någon slags karaktärsblandad smärtpunkt som egentligen är styr, i alla fall för mig. Sen är det olika för olika författare.
Och det här samtalet med den här karaktären sker under tiden du skriver. Det är inte som att du har samtalet först och sen skriver, utan det är en pågående samtidigt som du.
Men jag brukar tänka att en berättelse är som ett forskningsprojekt. Och berättelsen är avhandlingen på något sätt. Du vet ingenting nästan när du börjar. Och det är därför det är så skönt att skriva noveller också. För att det är ett åtagande som tar slut. Och det kan vara väldigt skönt att känna att det har en ände. Det känner man inte alltid med en roman. Utan där tar du någonting i båten och sen ska du ro det i land. Och då finns det ingen väg tillbaka, utan då är det bara att kämpa. Och det kan vara väldigt psykiskt påfrestande att skriva en roman. Men däremot att skriva en novell, det är nästan alltid bara roligt.
Jag tror jag läste någonstans att du jämförde det med novellen som en en kärleksaffär och romanen som ett äktenskap.
Ja, jag tycker det är en hemsk jämförelse egentligen. Men det är ju,
man tror, kanske jag förstår.
Det är sagt inte jag som har kommit på den, men jag har hört den. Och det är ju liksom, någonting ligger ju i. Liksom ett åtagande innebär ju alltid ett ansvar. Och ja, jag tror jag låter det vara osagt. Men visst, det finns en oerhörd glädje om manuskrivandet också, ska jag säga. Men den kommer inte förrän man är framme. När det är som att bestiga ett berg. Du måste upp på bergstoppen. Då först kan du njuta av utsikten.
Och du vet inte hur högt berget är när du börjar.
Nej, exakt. Däremot en kulle kan du ta dig upp för och njuta av utsikten där också.
Vad snällare liknelse. Du, det känns ju som att skrivandet också då tar ganska stor liksom, plats rent fysiskt för dig. Du behöver ha det tyst runt omkring dig, har jag förstått. Hur ser det ut där du skriver? Hur gör du?
Det är ett gissel med skrivandet, just ljudkänsligheten, och den, jag tror det är ganska många författare som dras med det, att det behöver vara tyst, och vi lever i en tid som är allt annat än tyst. Jag kan tänka mig kanske här i Åmål att ni har tyst. Nej, okej. Det är svårt att hitta tysta platser idag. Om inte annat så finns det alltid någon fläkt på avstånd. Ja, de senaste åren har varit liksom, vad ska man säga, en resa i ett sökande efter tysta platser som jag inte riktigt har hittat. Nu har jag ett tyst rum som jag skriver i. Och det är väldigt, väldigt, väldigt skönt. Annars så får man ta till artificiella knep. Som,
alltså hörlurar eller?
Hörlurar, ja. Allt har sina nackdelar. Det blir instängt. Och öronproppar, det kan också bli inflammationer och allt möjligt. Jag tror Marcel Proust, han hade jättemycket öroninflammationer, för han glömde sina öronproppar i. De grodde liksom in och växte fast. Och jag förstår verkligen det där. Jag är också väldigt lockad av att alltid runt med öronproppar, men det går ju inte.
Men är det så att du är också känslig för ljud även när du inte skriver?
Ja, det är som att man aldrig inte skriver, utan man går alltid, alltså man har, det är som att man är så ofta i det tänkandet, även, alltså man sitter ju och skriver väldigt lite av skrivande tiden, utan det är ju ofta du går runt med en idé, och tystnad är ju väldigt, väldigt skönt när du ska bearbeta idéer. Så jag är en väldigt ljudkänslig person, och det får man ta. Det är en baksida av skrivandet. Man får försöka hantera det. Och andra sidan, jag brukar tänka så här: när jag väl befinner mig på en tyst plats, då njuter jag som ingen annan.
Jag skulle vilja be dig läsa någonting, för i din roman Bret Easton Ellis och de andra hundarna så skriver du någonting som jag undrar om du kan läsa.
Ja. Det är huvudpersonen som heter Araceli som säger så här: det jag själv lärde mig av Madame Moreau skulle jag lära mig några månader senare och i sällskap av Alba Cambo och Valentino Coraggioso, och den vetskapen skulle knappast bestå av glosor och konjugationer utan något mer allmänmänskligt som kanske kan sammanfattas i att i de mest hårdhudade pansarförklädda människorna alltid finns en spricka som leder rakt ner i dem, och att man bör överväga både länge och väl innan man sträcker ut handen och anmäler sig som villig att falla ner där.
Tack. Tänker jag fel när jag tänker att du är i den där sprickan? Du har liksom anmält dig frivilligt. Du bänder liksom upp och tittar in. Vad är det? Vi kommer ju tillbaka till det lite grann som du pratade om i starten där. Men vad är det i människans inre som du fascineras så av?
Det är väl, jag brukar tänka att naivitet är väldigt viktigt när man ska ge sig in i de här sprickorna. Alltså man måste försöka orka vara naiv. För bara när man är naiv så är man sårbar. Och är man inte sårbar, då har man ett slags pansar. Och då är det liksom egentligen ingenting som kan komma åt den. Och med åldern så blir man ju klokare å ena sidan. Och man kanske får ett lite starkare pansar också. Och det där får man liksom försöka luckra upp när man ska ner i en karaktär.
Och det naiva här är mer, menar du då, en, liksom en öppen blick?
Alltså, en öppen blick, och där man inte använder sin intuition för mycket. Och där man inte säger till sig själv, okej, nu står jag framför den här typen av människa. Då ska jag agera så här och så här. Och den här typen har jag träffat 50 gånger tidigare. Jag vet hur de fungerar. Utan att man tar bort den tanken. Och istället bara försöka tänka, okej, nu står jag framför en människa. Jag vet inget om den. Nu ska jag liksom försöka bege mig in. Och det kräver också en viss ork och en viss energi i verkliga livet, men också när man skriver. Jag tror jag har en annan karaktär som säger någonstans att apropå att han inte orkar ha flera förhållanden, att han säger jag orkar inte med den långa och mödosamma vandringen in i en annan människa. Att man kan bli blasé också med tiden. Och när man skriver så måste man liksom komma förbi den där. Man måste ha ett helt barnsligt och naivt intresse för människan. Och inte ha en dömande blick inför människans elaka och dåliga sidor. Och jag menar inte att det här seendet går liksom inte riktigt att tillämpa på vanliga livet, för då kan man inte riktigt leva. Då,
det kräver för mycket.
Det kräver för mycket, och man måste ändå förhålla sig till omgivningen på olika sätt för att kunna bedriva en vardag överhuvudtaget. Men just i skrivande stund, det är då man måste liksom få bort alla de där skygglapparna och faktiskt ge sig in i alla de där såren. Och inte vara så rädd heller, för det är väldigt lätt att backa från svåra situationer och tänka jag vill inte hålla på med det där, men då kan man faktiskt tänka att jag kan faktiskt hålla på med det här, jag sitter i ett skyddat rum, det händer inte på riktigt, även om det känns som att det händer på riktigt så gör det inte det, och ibland kan man få liksom rycka upp sig själv, så här, lyfta sig själv i håret och säga vad önskar jag skulle hända nu i berättelsen, och då kommer den där lilla önskan fram, jo men jag önskar att hon ska slå honom med en åra i huvudet. Och man vågar knappt säga det till sig själv. Men då gör vi det, då gör vi testar. Och så blir den, nu var kanske inte det så bra exempel på naiviteten, men det är sådana svängar en berättelse kan ta.
För i frågorna som jag ställer till dig så kan det ju också låta som att det bara är hemskt. Men det är också väldigt roligt att läsa dig. Men det är ju inte alltid att skratten handlar om att jag känner mig liksom, vad ska man säga, lycklig eller glad. Jag kanske är mer förlöst i skrattet än att jag känner att det liksom är... För humorn måste ju finnas där, eller hur? Det är inte bara som att du sitter och tänker att det är helt fruktansvärt. Du måste ju också skratta när du gör det här, eller?
Jo, men jag försöker väl göra det. Men sen har jag också märkt att jag kan liksom inte... Jag kan liksom inte riktigt göra det på något annat sätt. Dels så tror jag att jag skulle bli alldeles för skräckslagen om jag inte fick ha med skrattet. Då skulle jag nog inte orka skriva de berättelserna jag skriver, utan då skulle jag nog ändå få skriva det där faror och morser. Liksom.
Men om så skrattet blir en ventil?
Ja, alltså man måste ändå... jag tror jag behöver det, men jag kan också tänka mig att just kontakten med den spanska kulturen hjälpte mig nog ganska mycket där, för att det finns ganska många kulturella uttryck i Spanien. Till exempel flamencon är ju väldigt dramatisk och den är... Ja, väldigt mörk. Men samtidigt så finns det någon slags humoristisk ådra också. Och det finns en glädje och det finns sången och det finns musiken. Och att man faktiskt vågar kombinera det där. Och att ett mörker måste inte vara ett mörker hela tiden. Och sen mörkt, det blir liksom inget heller riktigt bra mörker om det inte får finnas liksom lite gnistor. Eller om det inte får lysas upp ibland.
Kanske inte heller så trovärdigt.
Nej, och sen... Det är också lite, om man ska vara lite manipulativ då, man är manipulativ när man skriver. Alltså kanske inte när man skriver första utkastet, men så småningom kan man bli lite manipulativ. Och då kan man känna, hur ska man få med läsaren in i den här mörka garderoben? Och det går liksom inte om du inte låtsas att du har en ficklampa i alla fall. Och då kan ficklampan vara det där skrattet. Och när vi skrattar, då är vi inte rädda.
Då sänker vi garden lite.
Då sänker man garden och sen helt plötsligt så släcks det. Och då blir det ännu mer obehagligt.
Du bygger ju pepparkakshus till Hans och Greta helt enkelt.
Exakt.
Då jag tänkte vi skulle ta oss till din senaste roman Köttets tid. Där möter du den svenska skribenten Benedikt. Hon är på inspirationsresa i Madrid och hon möter en man vid namn Mercuro. Som är med om något. Skulle du bara lite kort kunna berätta om vad den här Mercuro kommer eller är med om?
Han är med i en, vad ska man säga, en serie, fast den är på Darknet, så den går inte på tv, utan men det är en slags parterapi där man satsar allt. Han har då fått chansen att rädda sitt äktenskap med en massa hjälp, men han vet också att att man skriver under ett kontrakt och man ger andra möjligheten. Det finns ju sådana program i Sverige också. Man ger andra möjligheten att rädda en, men de får ta till vilka metoder de vill. Och det är det som han gör.
Det är som en extrem variant av Lyxfällan.
Ja, exakt. Och just vad det gäller parterapi då, att de kan hjälpa dig att rädda ditt äktenskap. Det kan också hända att de anser dig inte vara värdig att få rädda ditt äktenskap. Och då har de också befogenheten och rätten att hjälpa dig.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på en liten bit från när Mercuro hör någonting. Köttets tid sändes ju som radioföljetong sommaren 2020 och Gunilla Rör läste. Det lät så här.
När vi väl ansökte om att få vara med i showen hade jag känslan av att delta i ett lotteri med stor insats. Ett kortspel eller en rysk roulette. Risken fick en oväntad äggande effekt på mig och jag erfor att mina sinnen omedelbart skärptes. Verkligheten tycktes mig lite mindre dimmig, lite mer klar och rent av intressant. Som om någon putsat ett inre fönster genom vilket man som människa betraktar sin omvärld. När jag gick genom en park kunde jag till exempel lyfta blicken och faktiskt se trädkronorna. Jag tänkte, alla dessa löv. Alla dessa beståndsdelar. Hur länge har jag varit blind för dem? Hur länge har omgivningen och naturen översköljt mig med en generositet som jag har varit helt oförmögen att ta emot? Vilket slöseri med skönhet på en död själ. En morgon blev jag varse att det på väg till mitt jobb fanns en liten damm med svart vatten och att det i vattnet simmade runt en orange karp vars fjäll i det tidiga solljuset tycktes mig självlysande. Jag blev stående och såg på karpen en lång stund och jag tyckte också att karpen såg på mig. Jag stod kvar så länge att jag kom för sent till jobbet. Ingen såg mig komma. Ingen hade noterat att jag inte var där. Den kärlekslösa människans långsamma förtvining. Ja. Ibland trodde jag att jag förtvinat så till den grad att jag blivit osynlig.
Han ser ju världen på ett sätt som är magiskt nästan. När han vet att han har skrivit på det här. Han vet inte vad konsekvenserna blir, men det är ju livsavgörande för honom det här. Och jag tänker att det är någonting i den här sekvensen att man, när man är med om någonting som är livsavgörande, kan också vara med om det här. Att världen omkring en blir plötsligt en helt annan. Han ser karpen eller löven i träden. Kan du känna igen dig själv i det som du skriver?
Det kan ju, just den här känslan av att sinnesintryck förstärks, den kan man ju få både när det händer stora saker, man kan få det också när det händer mindre saker. Till exempel om man läser någonting som är väldigt starkt och väldigt berörande, och om man läser det i tystnad och om man läser det långa stunder i sträck, så man verkligen får den här närheten till texten, då kan i alla fall jag få en förhöjd verklighetskänsla när jag går ut. Jag kan känna att saker liksom kommer in i mig mycket lättare. Jag kan se, men lite som Mercuro, jag kan se löven, jag kan känna saker mycket starkare för att man har liksom släppt fram den där förmågan att verkligen känna. Men det kan också hända, det kan hända stora, omvälvande, fruktansvärda saker som det gör i Mercuros liv här, som det gör i de flesta människors liv, som gör att man ingenting blir som man har tänkt länge. Ofta så föreställer man ju sig att sorg eller olyckor bara ska vara, precis som man föreställer sig att man själv är god, ont och ond, så föreställer man sig att vissa olyckor bara är av ondo. Och samtidigt så kan de ju försätta en i ett tillstånd av mycket mer, mycket förhöjd uppmärksamhet, om man säger så.
Och att det existerar två saker samtidigt då. Du kan liksom både vara i djup sorg och samtidigt också vara i någonting där som inte har med sorgen att göra men som hänger ihop till exempel.
Ja, min mamma gick bort i somras och det var ju, alltså jag tror alla människor som har förlorat en förälder, de vet att det är absolut inte det man tror det ska vara innan det händer, utan det är mycket, mycket mer djupgående och mycket mer omskakande, men det gör också andra saker med en. Och jag kunde känna med mitt skrivande, och där blev jag lite bestört och besviken, jag vet inte vad jag ska kalla det, men jag kunde känna att skrivandet, trots att mamma var så sjuk och trots att mamma dog, så gick skrivandet väldigt bra. Och det kan vara lite, alltså det är nästan som att man känner att det finns någonting nästan lite perverst i detta. Hur kan jag med den sorgen som jag känner och den ledsnaden och den tröttheten, för ofta är man ju trött när man går bort om det har varit en lång sjukdom och man har suttit på ett palliativt boende i många veckor, men ändå så skriver man. Och Jung, han sa ju att kreativiteten är människans möte med Gud, men jag tänkte då när detta hände mig att kreativiteten är också människans möte med demonerna liksom. Att det är som att sorgen är ett slags schakt och du hissas ner i det schaktet, men när du är där nere då får du inte bara syn på din sorg utan du får syn på en massa andra saker också, och därför kan det bli så att din sorg faktiskt möjliggör en annan typ av skrivande där du på något vis kommer närmare dig själv än vad du har varit tidigare.
Alltså du skrev ju en bok på 2 veckor efter att din mamma har gått bort.
Ja, det var lite mer. Jag skrev ihop den på 2 veckor. Jag hade fragment, men helt plötsligt så var det som att jag såg de här fragmenten. För det är lite så när man skriver ihop en lång historia. Jag tror liksom att historien kan komma till dig under väldigt lång tid, den kan komma under flera år, och det är väldigt svårt att få syn på att alla de här fragmenten tillhör samma historia. Men plötsligt var det som att jag såg detta. Det här är en historia. Och så lyckades jag skriva ihop den på bara några veckor. Och när jag konstaterade att nu har jag skrivit en roman på några veckor, och normalt tar det kanske 4 år för mig att skriva en roman, då kände jag mig faktiskt ganska så darrig.
Alltså att det var liksom läskigt.
Det var kusligt. Det var kusligt att se. Sen kan man ju också tänka så här. Det kan vara ett sätt att man flyr från sorgen. Att man flyr in i någonting. Men jag tyckte också att det jag hade skrivit var mer diaboliskt och hemskare för mig själv än det jag har skrivit tidigare. Så det fick mig att tänka att det här med, alltså skrivandet lyder inte under samma lagar som resten av livet. Du, för att leva ett normalt vardagsliv så behöver du ha energi, du behöver vara ganska glad, du behöver kanske vara positiv om du ska ha ett fungerande liv. Men i skrivandet så gäller inte det. Du kan vara väldigt sorgsen och väldigt negativ och väldigt förkrossad och ändå skriva.
Det här djävulsgreppet heter den, eller hur?
Ja.
Kommer till nästa sommar, höst, eller?
Ja, nästa höst.
Mm. Så har ni längtat efter Lina Wolf och läsa det igen, så kommer det snart. Jag tänkte jag skulle gå tillbaka till språket lite grann. Du är ju flerspråkig, även om du kanske inte accepterar polyglott som en benämning. Det är italienska, spanska, svenska, engelska, franska. Vad gör det där med ditt sätt att förhålla dig till text? För jag tänker om att det svenska ordförrådet är begränsat, så som spanska ordförrådet är begränsat. Alla språk är begränsade av sitt eget ordförråd, och vi saknar ju ganska många gånger ord. Och ju fler språk du har, ju större möjlighet har du att säga vad du vill. Men om du inte har en mottagare som pratar lika många språk, så är du liksom fast i...
Det är problematiskt. Nej, men det är ju drömmen att få prata ett pidgin. Liksom. Att få prata ett pidgin som består av massa olika språk. Eller massa. Jag pratar 5 och jag pratar spanska och italienska flytande. Och de andra kanske lite hackigare. Men att få ta de bästa uttrycken ur varje språk och de bästa orden och kunna kommunicera så och ha någon som förstår det, det är ju en dröm. Min son är ju tvåspråkig och hemma har vi ju haft vissa experiment så att man faktiskt säger det så som man tänker det. Det betyder liksom att du kan säga en mening på svenska, en halv mening på svenska och en halv mening på spanska. Eller rätt sagt, du kan också bli arg på spanska. För spanska är mycket bättre att bli arg på än svenska. Och då kan du blanda. Men jag har märkt att det är väldigt... det känns som att det är väldigt skadligt för hjärnan. För hjärnan förstår inte riktigt vad du håller på med. Utan hjärnan börjar faktiskt på allvar tro att det finns ett språk som är så här. Och den vill bara prata det hela tiden med alla. Så jag tror ändå på att man håller sig till ett språk. Och så försöker man hitta de bästa uttrycken. Men för mig har det ändå varit en väldigt stor hjälp med att översätta. För att när man översätter då sitter du ju verkligen och jobbar med en annan människas språk. En annan människas språk på ett annat språk. Och då måste du använda synonymordboken hela tiden. Om jag skriver för mitt eget bruk så använder jag aldrig synonymordboken. Jag tar bara de ord som kommer upp spontant. Men om man vill sträcka ut språket, då måste du hålla på med synonymordboken. Och kanske etymologiskt gå in i andra språk och säga vad är roten till det här ordet och om du verkligen ska förstå det. Så där har jag haft väldigt mycket hjälp av att översätta från spanska.
100 år av ensamhet är ju en bedrift att översätta, måste man ändå säga, och som är en väldigt vacker översättning som du har gjort. Du sa att när du översätter den så var det som att vara ett kylskåp på ett yogapass.
Ja.
Blev du en yogi till slut? Kunde du?
Ja, men det var liksom, man ska egentligen alltid börja översätta mitt i boken, för att man börjar är man som stelast. Så när du kommer till början av boken så är du väldigt varm i kläderna redan. Men mitt första möte med 100 år ensamhet var precis så. Jag kände mig oerhört stel. Och det ska gå ganska snabbt också. Alltså det är en berättelse med ett oerhört driv. Och det går liksom inte att skriva fram den jättelångsamt. Så du måste liksom få upp ett visst momentum i översättningen. Och men det tog ett tag. Till slut så kom jag in i det där och det blev ju inte 100 av ensamhet för mig i alla fall. Utan jag kunde ju avsluta den på några år.
Och du gråter alltid i slutet?
Jag gråter alltid i slutet. Det är helt omöjligt att inte göra det, kan jag säga. Ja.
Finns det något ord som du liksom, när du är flerspråkig, som du alltid njuter av att höra? Har du några favoritord på något annat språk eller på svenska?
Men jag har vissa. Jag har ganska många faktiskt. Men jag tycker om spanskans soledad, som betyder ensamhet. Jag tycker det låter väldigt poetiskt. Jag tycker om spanskans duende, som det betyder inte troll, utan det betyder något magiskt som är ganska... Det tar ganska lång tid att förklara, men det är ett uttryck som Garcia Lorca använder mycket. Jag tycker också väldigt mycket om det franska ordet angoisse, för hur det låter. Det betyder ju ångest, så det kanske inte är så lugnande, men det låter väldigt vackert när man säger det, tycker jag. Och sen tycker jag om det spanska uttrycket como amaneciste. Amanecer på spanska betyder ju gry. Så i Sydamerika så säger man ofta hur grydde du istället för har du sovit gott. Como amaneciste. Det är väldigt vackert. Och så tycker jag väldigt mycket om det italienska scombussolato, som betyder förvirrad. Alltså en kompass som har förlorat nolläget och som bara går runt.
Stort tack Lina för att du kom hit idag till Åmål och hit till Radionovellens specialsändning. Tack.
Tack.
Producent för dagens sändning, det var Camilla Blomqvist. Tor Andersson, han var tekniker. Jag heter Josef Knevel. Tack till publiken här i Åmål och tack till alla er som har lyssnat.